Ja, kan du kanske berätta lite först om varifrån du är, var du är hemma, var du är född?
Ska jag säga det, så du, var jag är född?
Ja.
Jag är ju född där i Geta. Det är ju enda platsen jag har varit egentligen. Väl, jag var ju i Stockholm när jag var 10 år gammal. Ja, min första resa över, då seglade jag på en vedskuta. Vi körde ju och vi köpte ju ved till Stockholm. Och sen när jag slutade folkskolan så var jag ju igen sommaren efter sen och seglade på Stockholm.
Ja, så. Vad hade din pappa ett hemma i Göta?
Jag var hemma i 1955. Ja.
Men hade din far ett hemma i Göta?
Ja, och min yngsta bror har platsen där hemma nu.
Ja.
Han är ju en elektrisk ingenjör. Han var ju i Sverige i skola. Sen var han ju här ett par år tillsammans med mig.
Mm. Men kan du lite berätta om hur platsen såg ut när du var en liten pojke?
Platsen här?
Nej, hemma i Geta.
Well, vi hade ju egentligen en folkskola där som min far var med och byggde. Det var efter sen jag var född. Jag kan inte riktigt säga vad år de började med skolan egentligen, men det var ungefär vid den tiden jag var född. Jag var ju född 1887, den 27 februari. Och vi hade ju bara den skolan, så när vi var yngre så fick vi ju gå till skolan på sommaren och på vintern eller början i oktober så gick ju det som var över 10 år gamla, eller de skulle ju egentligen vara födda, så de vore 10 år gamla när de började skolan. Och jag hade ju 2 bröder som gick i skolan då, och jag var ju inte gammal och jag var ju inte fylld 10 år när som skolan började i oktober. Så jag var ju då ibland de mindre barnen. Så hade vi ju en släkting, han var ju kapten då, hade vedskuta som han fraktade ved till Stockholm. Så min väl, jag vet inte vad han var ju släkt med min mor egentligen. Så det var ju en slags morbror eller kusin till min mor, något sånt var det. Så han hade ju vedskutan och han ville ha min äldsta bror med och segla. Väl, skutan var ju då färdigt lastad och skulle gå till Stockholm i jag kan inte riktigt säga. Ja, det var dagen före pingst som vi var färdiga till gå. Men pingst kommer ju inte samtidigt eller lika vart år. Ibland kommer det tidigare, ibland lite senare om jag inte minns väl. Så det så håller ju min mor reda på egentligen. Så diskuterade de om egentligen vad de skulle göra med det där far och mor, för de ville inte ta min bror, han heter Mattias, och de ville inte ta honom ur skolan vid den tiden på året, för skolan slutades ju första delen på juni månad. Så de var ju lite i bestyr och inte kunde riktigt bestämma hur de skulle göra. Och jag lyssnade ju på det där egentligen flera gånger när de diskuterade om saken. Så till sist så gick jag ju till mor och sa till mor att jag visste egentligen hur vi kunde göra det. Så min bror Mattias kunde fortsätta skolan tills skolan var slut på det året. Så hade jag mitt tillfälle till förklaring och jag sa att jag kan ta sysslan om hand och gå med min morbror ut och segla. Jag var ju då 10 år gammal. Men inte fullt 11, för jag, så jag var ju hemma från skolan. Det hade aldrig varit svårt först att få mor till att tro att jag kunde få sysslad. Men min morbror, han var ju egentligen då i samma by i Åsnäs och sydde skor. Han var ju till knus då egentligen. Så till sist så fick jag ju mor till tro att jag kunde få platsen om jag begärde den. Så hon resonerade naturligtvis med far och till sist så fick jag ju far till gå med och vi båda gick till Knuts då var Fredriksson sydde skor till familjen där. Och då så la jag fram saken för honom och jag var ju stor växt. Så han var ju nöjd med det att jag skulle gå och segla med honom då den första resan. Eller kanske den andra också. Och gick det ju bra så skulle jag då stanna hemma när så min bror har kommit till skolan. Och det gick ju ganska bra. Det enda som var då att vi blev lastade med ved just före dagen före pingst. Det var på lördagen. Och då så hade vi inte tid nog att gå till Äckare för vi fick ju rapportera in på tullkammaren där att vi var på resa till Sverige. Så då skulle vi naturligtvis ge upp vad vi hade ombord och så där vidare och vad ärende var till Stockholm. Så vi stannade där på norra sidan om Äckare. Det är en plats vi kallar Enskär. Så där låg vi då över söndagen och jag tyckte egentligen att det var lite för mycket gjort av skepparen att han skulle segla hemifrån då före lördagen. Jag tänkte att han kunde stanna hemma över söndagen i alla fall, men han hade ju sitt första så jag fick ju vara nöjd med vad han gjorde egentligen. Så det var ju den svåraste söndagen jag hade. Och till det andra när jag skulle gå ut och jag skulle ha vatten eller något sånt och koka lite grann för frukost på söndagsmorgon. Och det blåste ju ganska bra då och bra vind så vi hade kunnat segla men vi hade väntat till måndagen tills tullkammaren öppnades. Så det första jag gjorde då så jag gick ut och få en pyts vatten. Och då kom jag åt bommen på något vis, mössan min lyfte sig. Och blåst iväg. Det var en spruttande ny mössan. Jag hade den då på söndag morgon för det att det var söndag. Så sen gick vi ju i land. Det var ju 2 fiskare som bodde där på Enskär. Så vi var i landet på eftermiddagen och talade med fruntimmerna. Då gick ju gubbarna ut med sina skötar och skulle fiska. Sen så seglade vi iväg på måndagen och stannade rätt utanför Äckare tullhus. Och skepparen gick ju land då naturligtvis. Och deklarerade egentligen vad vi hade ombord. Och vi hade ingenting annat för salu, bara veden. Det var ju allt vad vi hade. Så vi kom ju till Stockholm och hade ju gott tillfälle till dra upp mot kajen i Nybroviken där. Och när jag lossade lasten så hade de då en last med slottarmaskiner. Jag tror det var ju egentligen amerikanska slottarmaskiner som de ville ha fraktade över till Helsingfors. Så skepparen ville ju egentligen ha den lasten så vi kunde gå till Helsingfors med det. Så vi låg där då, det var nära slussen vi låg. Ett par, tre dagar och vänta på svar om vi skulle få de maskinerna eller inte. Eller få den frakten. Men som insurancebolaget kom dit ner och tittade på skutan och så där vidare så sa de att den var för små, för liten skutan. Så de ville ha en större skuta till ta sådana kostbara maskiner. Så vi fick ju gå därifrån, så då seglade vi rätt över till Salu. I den trakten så hade de mycket med björkved, så vi körde dit och lastade. Och vi fick lasta det, så får vi till Stockholm igen med den lasten. Och lossade den, sålde den, gick ju ganska bra. Och då så seglade vi rätt ifrån Stockholm då och hem. Det var ingen bakfrakt vi kunde få, inte. Så vi fick far hem tomma. Och när jag kom hem då så var min bror i skolan, så då fick han ta över.
Vilket år kom du sen hit till Amerika?
Well, det här var ju 1897 som jag var i Stockholm, och sen kom jag hit i 1904 i maj månad. Skulle jag säga, det var slutet i april egentligen. Mm. Jag lämnade ju hemma den, jag vet inte vad dag till då vi lämnade hemma, men det var andra dag påsk om jag inte minns vils.
Mm. Vad var orsaken till att du får hemifrån?
Well, jag hade ju tankar egentligen att jag skulle fortsätta skolan. Men jag hade ju inga pengar till börja skolan med, så jag skulle fara hit för ett par år och tjäna lite pengar. När jag kom hit så var det ju nästan så möjligt att jag kunde få en sysselsättning. Så då gick jag nästan hela sommaren och inte gjorde någonting vidare. Jag arbetade ett par dagar i veckan ibland i ett garveri där, och det var inte arbete så vidare bra, för det var ju sånt som ingen annan ville göra egentligen. De hade getskinn som skulle läggas ner i kalkvatten. Och det var ju all right, lägg ner dem, men sen när du drar upp dem, det var ju inte svårare, för då fick man ju kalkvatten på skinnet och så där vidare, och det var ju väldigt svårt, så man nötte ut skinnet i händerna. Men det var ju bara en och två dagar i veckan, så det gick ju i alla fall ganska bra. Men det blev inga pengar över, utan det var just nog till betala födan med. Mm. Sen på hösten så fick jag hade en Karlsson, en Erik Karlsson som var med. Han hade en syster som var gift med skolläraren i Geta skola då. Och han hade en bror som levde här i Norrvård, och han arbetade i pappermöllan uppe i Svalbard. Så en eftermiddag då när han kom hem från arbetet så sa han att det var tillfälle för två man att få ett arbete i myllan. Så då kan du ju förstå att hans bror och jag, vi var båda sysselösa. Så vi gick dit i en hast och fick akkorden då för arbete, så vi kunde komma nästa dag och börja. Och det var ju då till less av railroadvagnar. Det var gammalt papper och sånt som kom in där i stora bilar. 12 och 1500 pund en del av dem. Men i alla fall så var det trevligt att ha ett arbete som vi kunde lita på, för det som behöll de arbetarna bra länge, och i den affären där var vi var då, så hade de ju svårt att få passande arbetare. Men både Erik, han var ju äldre han än jag, var mycket äldre, men han var en stor stark karl. Och det får jag säga att jag var också. Jag vägde då 175 pund. Och var ju fullvuxen person. Jag var ju då bara 18 år gammal. Men det gick bra, sen arbetade jag där då tills våren kom. Och när våren kom så blev det mycket mer arbete att göra. Då så började jag bygga en stor skorsten där som stod kvar där ännu. Den sträcker sig i luften ungefär 250 fot. Så då begärde jag ju och frågade ju basen där egentligen om det var något tillfälle att få lite mera pengar när som arbetet började så livligt som det gjorde då på våren. Så var ju han lite grann missbelåten för det att jag inte kom till honom och begärde arbete, utan jag fick höra det genom Eriks bror som kom hemifrån arbete. Snart som han kom hemifrån arbete så gick vi ju dit med detsamma. Och vi visste ju inte om vem och var vi kunde träffa den rätta person. Så vi gick ju till kontoret där i fabriken. Och där mötte vi ägaren själv, han var ju president. Och sen mötte vi ju själva styrelseman som såg efter pappersmyllan. Så vi träffade det största styrande som fanns där. Och han hette ju Hanskem, själva superintendent. Så det var ju han som talade egentligen. Och sa att de hade en syssla för två personer. Och vi kunde komma nästa dag och börja. Så han förklarade ju för oss när arbetstiden börjar och slutar och en timme för middag och så vidare. Och vi skulle ju då få 15 cent i timmen och hur mycket det skulle bli i veckan. Och arbetade vi ju var timme i veckan, det var ju 60 timmar då. Så skulle vi få $9 i slutet på veckan, eller nästa vecka efteråt. Och det var vi ju nöjda med, för det var ingenting annat arbete att få. Så vi var ju där det nästa dag och börja. Men sen när våren kom, jag fick ju liksom ett tillfälle. Det var liksom en slags ledare. Vi var ju fyra man egentligen då som hade en vagn som vi drog för hand. Och fick gå in i skedet där och ta vad som de behövde för myllan. De kallade ju det där sorteringsrummen. Det första rummen som de hade där i pappersmyllan. Där så hade de ju folk som öppnade bilarna och gick igenom pappret. Och såg att det var inget ibland papper som var opassande för nytt görande utav pappersmassan. Så vi fick ju dra in så mycket för vardag, och det var skrivet då på ett pappers där hur mycket de ville ha utav vardera sort. Och jag hade då alla redan fått tillfället i lärnamnet. Det var ju tidningspapper och det var cardboardpapper och alla olika slag, men det var ju klart och tydligt utskrivet. Och jag var ju naturligtvis en som hade lite mera skolning än som någon av de andra, så jag fick ju sysslan om han nästan med detsamma. Jag tror jag var där och arbetade en månad. Men då fick jag ju sysslan, det var en gammal gubbe som var 75 år gammal som var själva förman för vagnen. före mig, men då fick jag den sysslan om hand. Jag hade ju två polackar som var med. En av dem var ju väldigt stor och stark, och den andra var ju kort och tjock. Stark var han också. Och sen hade jag en som hette Viktor Fransén. Han var ju ungefär i min storlek, och han talade ju svenska egentligen. Han kom ju också från Österbotten. Så vi kunde ju språka och resonera om ett och annat, han och jag. Och polackarna fick ju resonera med varandra om vad som för sig gick också. Men det gick ju bra för oss. Vi arbetade tillsammans och inte hade några extra bekymmer alls hela vintern tills våren kom. Och när våren kom så frågade jag min förman. Han var ju nog skogsman, en svår person. Om det inte var tillfälle att få lite mera pengar. Så då så skulle ju han egentligen visa att det som jag fick arbeta utav ägaren själv och den som var den styrande i myllan, så skulle jag kunna gå dit ner igen och få min påökning om jag ville ha något. Så jag gjorde ju som han sa, jag gick in ner och begärde påökning. Så ville ju superintendent då veta egentligen var jag arbetar. Så sa han ju till mig då att om jag arbetade där så var det hans sak till rekommendera om jag skulle ha mera pengar eller inte, för han visste ju vad jag gjorde, om jag gjorde det rätt eller inte. Så jag gick ju upp och sa till honom att jag har varit ner och talat med gubbarna. Väl, han svarade mig ingenting på saken alls, utan han sa någonting, men jag tyckte inte att det var något svar på mitt tal alls. Jag bestämde mig då med detsamma att jag skulle gå någon annanstans och söka ett arbete. Och det gjorde jag. Gick till Plumptons binderi här i Norrvård. Jag bodde ju närmare binderi än jag bodde till Pappermullan. Så jag gick dit och jag fick arbeta med detsamma och mera betalning. Jag fick ju då 16 cent. Så på den tiden så en cents påökning så var ju också pengar. Nu så ska de ju ha dollar eller 10-15 dollars påökning i veckan om de ska vara nöjda. Så det är stor skillnad på då och nu. Så jag gav honom då en veckas notis, och då kunde han göra igen vad han ville, svara på saken eller inte. Han sa ju heller ingenting, så när veckan var uppe så gick jag ut i Plimpton och började där. Och det var ju trevligt, för det mötte jag mera svenskar än vad jag gjorde i Pappersmyllan. Var tillsammans, så jag kom tillsammans med en som hette Hjalmar Källström hette han. Han var då en person på några 19-20 år, och han skulle då sluta där och gå till seminariet och studera till präst. Så jag fick löfte om att jag skulle få hans arbete. Men då han just talat om för hans bas egentligen att jag ville ha arbete, men jag fick tillfället att arbeta med honom i 2 dagar, och han hade ju en maskin som han skar till papper med för böcker och så där vidare. En del papper var ju blankt, och hade han inte blankt papper och skär upp, så fick han ju ta böcker och trim kanterna runt böckerna. Så jag lärde ju hans syssla, men efter 2 dagar då så var det en annan som fick reda på att han skulle sluta och att jag skulle ta över sysslan. Så kom ju han och förklara egentligen att han har ju arbetat där i flera år och inte haft något tillfälle och fått något bättre arbete. Jag minns inte vad han gjorde, men det var ett arbete som inte betalade fullt så mycket som jag har kunnat fått vid den maskin. Men det var ju nu i slutet på maj månad som jag började. I oktober månad på hösten då så började de hyr folk ner i Garvery. Och det var till bygga om en del byggnader och bygg nya och sånt där. Så det var ju ett arbete som skulle vara ett par, tre år. Så jag lag in för den sysslan och fick arbeta där som snickare med detsamma. Och där fick jag ju lite större betalning. Jag fick $12 i veckan där och haft bara 9 när jag arbetade till böds. Men jag hade ju bra mycket arbetsövertid.
Hur många timmar var det per dag?
Ja, det var 10 timmar på var plats. När jag arbetade i binderi så fick jag ju gå in där en timme före de började arbeta och gå runt och öppna och fönster och se till att ett och annat sånt var i ordning. Och sen på kvällarna också fick jag stanna där efteråt och gå runt och se att alla fönster var stängda och allt var i ordning för natten. Och det där gav mig bra extra pengar, så jag tjänar ju där också en $12 och mera ibland. Men när jag fick reda på att det var möjlighet att få ett snickararbete så ville jag ju helst ha det. För min farfar, han var ju snickare och han reste över till Petersburg. Det var ju då en stor rush som föregick i Ryssland, för Peter den store var ju då den styrande. Du har naturligtvis läst hans historia och så där vidare. Så min farfar, han var en ung person då egentligen, och han reste ju till Petersburg. Och han tjänade ju bra stora pengar där, så när han kom tillbaka till Åland igen så han tror han måste haft någon skuta som har tagit allt vad han hade, för han hade så mycket möbler. Så på Åland nu så kan man gå på många ställen där och få se möbler som han hade med sig från Petersburg. Och det var saker hemma också hos min far som han far inte öppnade då när han lämnade hemma 1904, utan det var lådor som var igenspikade när som far lämnade i Helsingfors, och det var tunga lådor. Så far ville inte öppna dem förrän vi skulle alla vara tillsammans hemma så vi kunde få se vad som var i lådorna och så där vidare. Men jag får ju hemifrån för tidigt, så jag hade ett par äldre bröder som gick till sjöss och seglade, så de lärde sig ju sjömansyrket till en del. Så när jag slutade skolan så får jag ju hit nästan ett par år efter sedan jag slutade skolan.
Mm. Hur var det annars? Hade du någon som du kände här i Norrbod när du kom hit?
Ja, det var ju Wilhelm Karlsson som har ju talat om att arbeta i pappermyllan.
Ja.
Och jag var tillsammans med hans bror Erik Karlsson. Och nu så kom det ifrån Västergeta. Så de bodde i ett hus. Sista gången jag var hem så hade de en bank där. Och sen bodde ju Klockan också i ett hus. Det var 2 hus närmast skolan till det. Jag tror någonstans nu att vi kallade det Karlssons egentligen, det huset som var närmare skolan. Och nu när de byggde den nya skolan så byggde ju de skolan på Karlssons tomt, om jag inte är misstagen. De har inte börjat med skolan då, sista gången jag var hemma heller. Jag var hemma i 55 och sen var jag hemma i 66 igen. Det var den sista gången jag var hemma. Det var efter att jag fick mina barn växla och byggt dem hus eller köpt dem hus här, så de kunde ju ta sig fram själva. Sen, den där Karlsson nu, det var ju en av min mors släktingar, fast det var ju inte vidare så mycket. Men där var ju skolläraren gift med en av flickorna. Och den yngre flickan, hon var ju i New York sist jag vet om. Men hon hade, hon har lärt mig sig nu, Wilhelm Karlsson, det var den äldsta som var här. Hans far var ju sjökapten. Och Wilhelm så arbetade här till Böds. Och det var han som gav oss bud att vi kunde gå dit och lägga in för den här sysslan som var öppen då för tillfället. Och hans bror Erik och jag gick dit båda. Och nu är det båda döda. Men sen så var jag också så pass då, så jag fick en slags förmanssyssla medan jag arbetade i garveri som snickare. Det var då ett par, de hette Harjo båda två. De kunde bara finska, en utav dem kunde lite grann svenska. De har arbetat i Helsingfors, i en utav dem varit förman i en plats där var de byggde fartyg. Jag vet inte vad ni kallar det nu egentligen på svenska.
Var det så, Helsingfors det? I Helsingfors alltså?
Helsingfors, som han var förman där. Och han var ju här i Norrwood och han arbetade tillsammans med mig och jag fick honom till komma med mig som hjälpare. Och sen var det också en som heter Isak Harjo.